From the conference center at
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte av den 185 årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musik under mötet står Tabernakelkören.
This broadcast is
utsändningen tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning,
Bröder och systrar, vi välkomnar er denna vackra påskmorgon till söndagens förmiddagsmöte av den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi är tacksamma för tillfället att samlas tillsammans till åminnelse av vår frälsares Jesu Kristi försoning och uppståndelse. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi sänder en hälsning och välsignelse till de av er som deltar över hela världen via radio, television, internet eller satellitöverföring. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande den här morgonen. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg, McClay Christiansen och Richard Elliott vid orgen. De inledde det här mötet med O fröjda dig du jord och ska nu sjunga för oss Han som dog är nu uppstånden. Inledningsbön får vi sedan av syster Linda S. Reeves, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Varefter kören sjunger Se liljorna.
Thank you. Our dear Father in heaven.
Vår kära fader i himlen. Vi älskar dig, kära fader. Vi är så tacksamma för att samlas här denna underbara påskmorgon. För när vi minns vår älskade frälsare. Välsigna oss att vi kan kunna förstå, inse allt som han har gjort för oss. För alla personligen. Vi är tacksamma att få ledas av en profet, Thomas S. Månsson, och andra ordinerade ledare. Vi ber dig välsigna dem. Välsigna alla som deltar den här dagen. Och välsigna var och en. Så att vi kan känna i hjärtat det som vi behöver veta och känna. Som håller oss fast. Fasta vid dig och din son. Vi är så tacksamma för välsignelser och förbund. Och för tempel. Igen uttrycker vi vår tacksamhet till dig. Och din son och frälsare. Och vi säger detta i hans namn. Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Thank you for the beautiful music.
It will now Tack för den vackra musiken. Nu har vi förmånen att få lyssna till vår profet, president Thomas S. Monson. Efter honom talar syster Rosemary M. Wixom, primärs generalpresident. Äldste José A. Teixeira i de 70s kvorum talar sedan till oss. President Monson.
My beloved brothers and sisters, how grateful I am to be with you. This beautiful.
Mina älskade bröder och systrar, jag är så tacksam att vara med i denna vackra påskmorgon när våra tankar går till världens frälsare. Jag ger kärleksfulla hälsningar till er alla och ber att vår himmelska fader ska inspirera det jag ska säga. Den här konferensen är det 7 år sedan jag inröstade som president för kyrkan. Det har varit arbetsamma år, fyllda med en del utmaningar, men också med oräkneliga välsignelser. Bland de glädjerikaste och heligaste av de här välsignelserna har varit tillfällena att inviga och återinviga tempel. Senast i november hade jag förmånen att inviga det vackra templet i Phoenix, Arizona. Med mig hade jag president Dieter F. Uchtdorf, Elsterna Dallin H. Oaks, Richard J. Mainz, Lynn G. Robbins och Richards. Kvällen före invigningen hölls en enastående kulturell föreställning där över 4000 av våra ungdomar från tempeldistriktet uppträdde. Följande dag invigdes templet under 3 heliga inspirerande sessioner. Tempelbyggandet är en tydlig indikation på kyrkans tillväxt. Vi har just nu 144 tempel i drift över hela världen, med 5 under renovering och ytterligare 13 under byggnad. Dessutom befinner sig ytterligare 13 tempel som tidigare tillkännagivits i olika stadier av förberedelse. I år väntar vi på att få återinviga 2 tempel och inviga 5 nya tempel som enligt planerna ska bli färdiga. Under de senaste 2 åren när vi har väntat på att färdigställa tidigare annonserade tempel har vi hållit inne med planer på ytterligare tempel. Men i den här morgonen har jag glädjen till känna ge 3 nya tempel på följande platser. Abidjan, Elfenbenskusten, Port-au-Prince, Haiti och Bangkok, Thailand. Förunderliga välsignelser väntar våra trofasta medlemmar i de här områdena och i sanning var helst tempel finns över hela världen. Processen att fastställa behov och finna tomter för ytterligare tempel pågår. För vi önskar att så många medlemmar som möjligt ska få tillfälle att komma till ett tempel utan allt för stora uppoffringar i fråga om tid och resurser. Liksom vi gjort tidigare ska vi hålla er informerade om beslut som fattas i detta avseende. När jag tänker på templen går mina tankar till de många välsignelser vi får i dem. När vi inträder genom templets dörrar lämnar vi bakom oss världens förvirring och tumult. Inne i denna heliga fristad finner vi skönhet och ordning. Där finns vila för själen och en paus från vardagens omsorger. När vi är i templet kan vi uppleva en dimension av andlighet och en känsla av frid som övergår varje annan känsla som kan komma till människans hjärta. Vi upplever då den sanna innebörden i frälsarens ord när han sa: frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Sådan frid kan genomsyra varje hjärta. Hjärtan som är bekymrade, hjärtan som är tyngda av sorg, hjärtan som är förvirrade, hjärtan som vädjar om hjälp. Nyligen fick jag personlig vetskap om en ung man som besökte templet med ett hjärta som vädjade om hjälp. Många månader tidigare hade han kallats att verka i en mission i Sydamerika. Men hans visum drog ut på tiden så länge att han fördes över till en mission i Förenta staterna. Han var besviken över att inte ha fått tjäna det han kallats från början, men arbetade ändå hårt i sin nya uppgift, fast besluten att tjäna efter bästa förmåga. Men han blev nedslagen av de negativa upplevelser han hade av missionärer som verkade vara mer intresserade av att ha roligt än att sprida evangeliet. Några korta månader senare drabbades den unge mannen av svåra hälsoproblem som gjorde honom delvis förlamad. Så han sändes hem som sjukledig. Några månader senare hade den unge mannen tillfrisknat. Förlamningen hade släppt. Han fick veta att han återigen skulle få tjäna som missionär. En välsignelse han bett om dagligen. Enda besvikelsen var nyheten att han skulle få återvända till samma mission som han lämnat, där han tyckte att vissa missionärers beteende och attityd var sämre än de borde vara. Han hade kommit till templet för att söka tröst och bekräftelse på att han skulle få en bra upplevelse som missionär. Hans föräldrar hade också bett om att hans besök i templet skulle ge den hjälp deras son behövde. När han kom in i det celestiala rummet efter sessionen satte sig den unge mannen i en fåtölj och började be om ledning från sin himmelske fader. En annan man som kom in i det celestiala rummet kort efteråt var en ung man som heter Landon. När han kom in i rummet drog hans blick genast till den unge mannen som satt i en fåtölj med slutna ögon, uppenbarligen försänkt i bön. Landon kände en omisskännlig maning att han borde tala med den unge mannen. Men han tvekade att avbryta och bestämde sig för att vänta. När flera minuter gått och den unge mannen fortfarande bad visste Landon att han inte kunde skjuta ifrån sig maningen längre. Han gick fram till den unge mannen och vidrörde lätt hans axel. Den unge mannen öppnade ögonen förvånad över att ha blivit störd. Landon sa stilla: "Jag kände mig manad att tala med dig, men jag vet inte varför." När de började samtala utgöt den unge mannen sitt hjärta för Landon. Han förklarade sina omständigheter och avslutade med sin önskan att få tröst och uppmuntran i fråga om sin mission. Landon, som bara ett år tidigare återvänt från en lyckad mission, berättade om sina egna missionsupplevelser, de svårigheter och problem han mött och hur han vänt sig till Herren för att få hjälp och de välsignelser han fått. Hans ord var tröstande, betryggande och hans entusiasm för missionen var smittsam. Så småningom minskade den unge mannens rädsla och en känsla av frid kom över honom. Han kände djup tacksamhet när han förstod att hans bön hade besvarats. De två unga männen bad tillsammans och sen beredde sig Landon att gå, glad att han hade lyssnat till den inspiration han känt. När han ställde sig upp för att gå frågade den unga mannen Landon: "Vad var du på mission?" Fram till dess hade ingen av dem nämnt vilken mission de verkat i. När Landon svarade med namnet på sin mission kom det tårar i den unge mannens ögon. Landon hade verkat i samma mission som den unge mannen skulle återvända till. I ett brev till mig nyligen återgav Landon den unge mannens avskedsord till honom: "Jag trodde på att min himmelska fader skulle hjälpa mig, men kunde aldrig ana att han skulle sända till min hjälp någon som verkat i min egen mission. Nu vet jag att allt blir bra." Slutcitat. Ett uppriktigt hjärtas ödmjuka bön hade blivit hörd och besvarad. Mina bröder och systrar, i våra liv får vi frestelser, vi får prövningar och utmaningar. När vi besöker templet När vi minns de förbund vi ingått där kan vi lättare övervinna de frestelser och uthärda våra prövningar. I templet kan vi finna frid. Templets välsignelser är ovärderliga. En som jag är tacksam för varje dag är den som min älskade hustru Frances och jag tog emot när vi knäböjde vid ett heligt altare och ingick förbund som band oss samman för all evighet. Det finns för mig ingen dyrbarare välsignelse än den frid och tröst jag får genom vetskapen att hon och jag kommer att vara tillsammans igen. Må vår himmelska fader välsigna oss, att vi må ha andan av tillbedjan i templet, att vi må lyda hans bud och noggrant må följa i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi fotspår. Jag vittnar om att han är vår återlösare. Han är Guds son. Han är den som kom fram ur graven den där första påskmorgonen och bar med sig det eviga livets gåva till alla Guds barn. Den här vackra dagen, när vi firar den betydelsefulla händelsen, må vi uppsända böner av tacksamhet för hans stora, förunderliga gåvor till oss. Att det ska bli så, ber jag ödmjukt i hans heliga namn. Amen.
On this Easter morning, President Monson, we are so
grateful. På den här påskdagsmorgonen, President Monson, är vi så glada att få lyssna till vår levande profets röst. Vi värdesätter dina ord, bland annat råden, finn glädje under färden och framtiden är lika strålande som er tro. Det här året delar primärbarnen med sig av sin glädje och låter sin tro på Jesus Kristus lysa när de sjunger sången "Jag vet att han älskar mig". De sjunger om sanningen "Han lever än, jag i hans spår vill gå". Precis som primärbarnen kan vi alla stärka vår tro på Jesus Kristus på vår egen färd genom livet och finna glädje. Nyligen hörde jag i hjälpföreningen en ung mor berätta om sin omvändelseresa. Hon hade vuxit upp i kyrkan med föräldrar som undervisade henne om evangeliet. Hon gick i primär, unga kvinnor och seminariet. Hon älskade att lära och upptäcka sanningar. Hennes ständiga kamp var att få veta varför. Äldste Russell M. Nelson har sagt: "Herren kan bara undervisa när vi själva vill veta." Och den här unga kvinnan var läraktig. Efter gymnasiet gick hon på universitetet, gifte sig i templet med en hemkommen missionär och välsignades med vackra barn. Med ett vetgirigt sinnelag fortsatte denna mor att ställa sina frågor. Men när frågorna blev svårare blev svaren det också. Och ibland kom inga svar, eller inga svar som gav frid. Till slut blev frågorna fler och fler och hon började ifrågasätta några som gällde själva grunden i hennes tro. Under den här förvirringen sa människor omkring henne: "Luta dig mot min tro." Men hon tänkte: "Det kan jag inte. Du förstår inte. Du brottas inte med de här frågorna." Hon förklarade: "Jag ville visa respekt mot dem som inte hade tvivel. Om de visade mig samma respekt. Om många gjorde det." Hon sa: "Mina föräldrar kände mitt hjärta och gav mig tid. De visade mig kärlek medan jag försökte reda ut det själv." Detsamma gjorde denna unga mors biskop. Han träffade henne ofta och talade om att han litade på henne. Medlemmarna i församlingen tvekade inte heller att visa sin kärlek och hon kände gemenskap med dem. Hennes församling krävde inte att hon skulle visa upp en perfekt fasad. Det var en plats där hon fick näring. Det var intressant, minns hon. Under den här tiden kände jag en stark koppling till mina morföräldrar som hade dött. De stöttade mig och uppmanade mig att fortsätta kämpa. Det kändes som de sa: "Fokusera på det du vet." Trots allt stöd blev hon mindre aktiv. Hon berättade: "Jag lämnade inte kyrkan på grund av dåligt uppträdande. andlig likgiltighet eller för att jag sökte efter någon ursäkt för att inte hålla buden eller för att jag sökte en lätt utväg. Jag kände att jag behövde svar på frågan, vad är det jag egentligen tror på? Vid den här tiden läste hon en bok som Moder Teresa hade skrivit som handlar om liknande känslor. I ett brev från 1953 skrev Moder Teresa: vill du be speciellt för mig att jag inte ska skada detta verk och att vår Herre ska visa sig? För det finns ett sånt mörker inom mig som om allting är dött. Det har varit så mer eller mindre ända sedan jag påbörjade verket. Be att vår Herre ska ge mig mod. Ärkebiskop Perrier svarade: Gud vägleder dig, kära moder. Du är inte så mycket i mörkret som du tror. Stigen vi ska följa kanske inte alltid genast är tydlig. Be om ljus. Bestäm dig inte för snabbt. Lyssna på vad andra har att säga. Begrunda deras själ. Du kommer alltid att finna något som kan hjälpa dig. Vägledd av tro, bön och logiskt tänkande och med rätt avsikt har du nog. Min vän tänkte att om Moder Teresa kunde leva sin religion utan att ha alla svar och utan att känna att hon måste ha klarhet i allting, kanske hon också kunde det. Hon skulle ta ett enkelt steg framåt i tro och sen ett till. Hon kunde fokusera på de sanningar hon trodde på och låta de sanningarna fylla hennes sinne och hjärta. Men när hon tänkte tillbaka sa hon: mitt vittnesbörd hade blivit som en hög med aska. Det hade brunnit ner. Allt som var kvar var Jesus Kristus. Hon fortsatte: men han lämnar oss inte när vi ställer frågor. När någon försöker hålla buden är dörren vidöppen. Bön och skriftstudier är oerhört viktiga. Hennes första steg mot att bygga upp tron igen var att börja med evangeliets grundläggande sanningar. Hon köpte primär sångbok och började läsa orden i sångerna. De blev skatter för henne. Hon bad om tro att lyfta den tunga börda hon kände. Hon lärde sig att när hon kom till ett uttalande som fick henne att tvivla skulle hon stanna upp, se helhetsbilden och göra evangeliet mer personligt. Hon sa: jag skulle fråga, är det här rätta vägen för mig och min familj? Ibland frågade jag mig själv, vad vill jag för mina barns del? Jag insåg att jag vill att de ska gifta sig i templet. Det var då tron kom tillbaka i mitt hjärta. Äldste Jeffrey R. Holland har sagt: ödmjukhet, tro och den heliga andens påverkan ska alltid vara del av allt sökande efter sanning. Även hon hade ifrågasatt hur mormors bok kom till, kunde hon inte förneka de sanningar som hon kände till i mormors bok. Hon fokuserade på att studera Nya testamentet bättre för att förstå frälsaren. Men till slut, sa hon, var jag tillbaka i mormons bok eftersom jag älskade det jag kände när jag läste om Jesus Kristus och hans försoning. Hon fortsatte: man måste få egna andliga upplevelser av sanningarna i den boken. Och det fick hon. Hon förklarade: jag läste i Mosia och kände mig helt och hållet vägledd. Tro på Gud. Tro att han finns och att han skapat allt. Tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. Tro att människan inte förstår allt det som Herren kan förstå. Vid den här tiden kom kallet att tjäna som pianist i primär. Det kändes tryggt, sa hon. Jag ville ha mina barn i primär och nu kunde jag vara där med dem. Och jag var ännu inte redo att undervisa. Medan hon tjänade fortsatte hon att känna från dem som omgav henne: kom, vi vill ha dig vilken nivå du än står på och vi vill möta dig där. Ge oss vad du än har att erbjuda. När hon spelade primärsångerna tänkte hon ofta: här finns sanningar som jag älskar. Jag kan fortfarande bära vittnesbörd. Jag ska bara säga det som jag vet och litar på. Det kanske inte blir en fullkomlig kunskap, men den kommer från mig. Det jag fokuserar på växer inom mig. Det är vackert att gå tillbaka till själva kärnan i evangeliet, och där finns en klarhet. När jag lyssnade på den unga syster när hon berättade om sin färd den där söndagsmorgonen påminnes jag om att det är på vår återlösares klippa som vi alla måste bygga vårt grund. Jag mindes också Jeffrey R. Hollands råd. Håll då fast vid det du redan vet och var stark tills du får ytterligare kunskap. Under lektionen blev jag intensivt medveten om att svar på våra uppriktiga frågor kommer när vi uppriktigt söker och när vi lever efter buden. Jag blev påmind om att vår tro kan hjälpa oss tro på sånt som vi inte tycker känns logiskt just då. Jag önskar så att vara som de som omgav denna unga mor och kärleksfullt stöttade henne. Som president Dieter F. Uchtdorf har sagt, vi är ju trots allt alla pilgrimer som söker Guds ljus på vår vandring längs lärjungeskapets stig. Vi fördömer inte andra för den grad av ljus de har eller kanske inte har. Snarare vårdar vi och uppmuntrar allt ljus tills det lyser tydligt, klart och sant. När primärbarnen sjunger barnets bön ställer de frågan, himmelske fader, är du alltid där? Hör du vart barn som ber till dig från jorden där? Vi kanske också undrar, finns vår himmelske fader verkligen där? Bara för att sedan få glädja oss, som min vän gjorde, när svaren kommer i form av tysta, enkla försäkringar. Jag vittnar om att dessa enkla försäkringar kommer när hans vilja blir vår. Jag vittnar om att sanningen finns på jorden idag och att hans evangelium finns i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters, it is a great joy that I stand here before.
Mina kära bröder och systrar, det är med stor glädje som jag står framför er när vi tillsammans deltar i denna generalkonferens. Att lyssna till visdomsord, få råd, tröst och varningar har under årens lopp gett oräkneliga välsignelser till syster Teixeira, till vår familj och till mig själv. Under denna speciella tid på året, särskilt på påskdagen, kan jag inte låta bli att fundera över betydelsen av frälsarens undervisning och hans vänliga och kärleksfulla exempel i mitt liv. En djupare förståelse för Jesus Kristus ger oss ett större hopp om framtiden, och trots våra ofullkomligheter blir vi mer övertygade om att vi kan uppnå våra rättfärdiga mål. Det ger oss även en större önskan att tjäna våra medmänniskor. Herren sa, vänd er till mig i varje tanke, tvivla inte, frukta inte. Att vända oss till Herren och dagligen känna hans närvaro är en daglig strävan, väl värd ansträngningarna. Bröder och systrar, idag har vi fler enastående möjligheter än någonsin att fördjupa vår kunskap om Jesu Kristi lärdomar och om hans försoning. Genom att använda dessa hjälpmedel på rätt sätt kommer de att bli oss till hjälp att leva ett rikt liv fyllt av glädje. I frälsarens liknelse om vinet och grenarna sa han, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast som den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Ju mer vi förstår av den extraordinära roll Kristus spelar i våra liv, desto mer medvetna blir vi om syftet med jordelivet, vilket är att ha glädje. Den glädjen hindrar oss emellertid inte från att uppleva prövningar och svårigheter. Några till och med så stora och svåra att de kanske får oss att tro att det inte är möjligt att känna glädje under sådana omständigheter. Jag vet av egen erfarenhet att genom glädjen av att leva rättfärdigt och hålla fast vid Kristus kan vi fortsätta leva trots de prövningar som är utmärkande för jordelivet. Dessa prövningar kommer ofta till slut att berika, rena och vägleda oss till en djupare insikt om syftet med vår tillvaro och om Jesu Kristi försoning. Glädjens fullhet kan endast upplevas genom Jesus Kristus. Han sa, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jag tror att när vi fördjupar vår kunskap om frälsaren får vi större önskan att leva med glädje och en övertygelse om att den glädjen är möjlig. Följaktligen får vi större förmåga att agera med större entusiasm över livet och hålla Guds bud, även i svåra omständigheter. Låt oss inte skjuta upp till morgondagen det vi kan göra idag. Det är nu vi måste komma till Kristus. För om vi tror på honom verkar vi medan det heter idag. Varje dag bör vi ofta tänka på och tillämpa Kristi lärdomar. Små och enkla gester och handlingar varje dag fördjupar vår kunskap om Herrens betydelse i våra liv och hjälper oss dela den insikten med det uppväxande släktet som säkert känner kärleken från vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus när de ser vårt exempel på att uppriktigt leva efter evangeliet. Så vilka är då några av de enkla beteenden i vår tid som kan bli ett balsam för våra själar och stärka vårt vittnesbörd om Kristus och hans mission? 2014 gick National Geographic ut med en fototävling som fick in 9200 bidrag från proffsfotografer och entusiaster i över 150 länder. Bilden som vann visar en kvinna mitt i ett tåg fullt av passagerare. Ljuset från hennes mobil lyser upp hennes ansikte. Hon ger tydligt budskapet till de andra passagerarna att fast hon är fysiskt närvarande är hon egentligen inte där. Mobila data, smartphones och sociala nätverk har i grunden förändrat vårt sätt att vara och hur vi kommunicerar med andra. I denna digitala tidsålder kan vi snabbt förflytta oss till platser och aktiviteter som lika snabbt tar oss bort från det som är viktigt i ett liv fyllt av varaktig glädje. Detta nätverksliv kan, om det är okontrollerat, sätta relationer med människor vi inte känner eller har träffat framför att vara med de människor vi lever med, vår egen familj. Å andra sidan vet vi alla att vi är välsignade med utmärkta resurser online, bland annat de som kyrkan utvecklat, där vi kan läsa och lyssna på heliga skrifter och generalkonferenser, se videofilmer om Jesu Kristi liv och lärdomar, använda appar för att skriva vår släkthistoria och få tillfällen att lyssna på inspirerande musik. De val och prioriteringar vi gör med den tid vi är online är mycket avgörande. De kan avgöra vår andliga utveckling och mognad i evangeliet och vår önskan att bidra till en bättre värld och till att leva ett rikare liv. Av de här skälen vill jag idag nämna tre enkla vanor som kan lägga grunden för hälsosamma onlineaktiviteter. De här vanorna ger oss den dagliga utvärdering som behövs för att vi ska förstå mer om vår himmelske faders och hans sons Jesu Kristi lärdomar. Vana nummer ett. Besök kyrkans officiella hemsida för resurser. Ofta hjälper oss dessa besök till de här resurserna under veckan oss att alltid vara mottagliga för evangeliets lärdomar och uppmuntra vår familj och våra vänner att tänka och reflektera över det som betyder mest. Vana nummer två. Följ kyrkans officiella sociala nätverk. Det här valet ger dig möjlighet att sålla det som är viktigt för att fördjupa vår strävan och söka Herren och hans lärdomar och stärker din önskan att förstå evangeliet bättre. Det viktigaste av allt är att det hjälper oss att komma ihåg vad Kristus förväntar sig av oss alla. Precis som att det inte blir någon bra jord utan en bra bonde, blir det ingen bra skörd online om vi inte från början prioriterar det som finns tillgängligt för fingrar och sinnen. Vana nummer 3. Ta dig tid att lägga undan dina mobila enheter. Det är uppfriskande att lägga undan våra elektroniska apparater en stund och istället bläddra i skrifterna. Eller ta sig tid att umgås med familj och vänner. Särskilt på Herrens dag kan vi uppleva den frid som kommer av att delta i sakramentsmötet utan att hela tiden behöva se om det har kommit något meddelande eller något annat nytt. Vanan att lägga undan våra mobila enheter en stund kan berika och bredda vår syn på livet. För livet är inte begränsat till en fyrtumsskärm. Herren Jesus Kristus sa, liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Gud vill att vi ska uppleva glädje och känna hans kärlek. Kristus gör detta möjligt för var och en av oss. Vi har medlen att lära känna honom bättre och leva efter hans evangelium. Jag bär mitt vittnesbörd om den glädje vi kan känna när vi håller buden och om den frid och trygghet vi upplever när vi förblir i vår himmelske faders och hans sons, vår frälsares kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a single signal from the conductor, the choir and congregation will
sing. Hör och församling nu. Han lever, min förlossare, nummer 83 i psalmboken. Efter sången får vi höra från biskop Gerald Cosset i presiderande biskopsrådet. Efter honom talar äldste Brent H. Nielsen i de 70s kvorum. Äldste Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas kvorum talar sedan till oss. Efter hans tal sjunger kören Jesus har uppstått.
This is the 185th.
Detta är den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
My wife and I had the great joy.
Min hustru och jag hade den stora glädjen att få uppfostra våra fem barn nära den fantastiska staden Paris. Under de åren ville vi ge dem rika tillfällen att upptäcka den här världens förundliga ting. Varje sommar reste vi vida omkring för att besöka Europas mest betydelsefulla minnesmärken, historiska platser och vackra natur. Så till sist, efter att tillbringa 22 år i området kring Paris, förberedde vi oss för att flytta. Jag minns fortfarande dagen när mina barn kom till mig och sa: "Pappa, det är absolut skamligt. Här har vi bott hela livet och vi har inte ens varit sett Eiffeltornet." Det finns så många underverk i den här världen. Men ibland är det så att när vi ständigt har dem framför ögonen så tar vi dem för givna. Vi tittar, men vi ser inte. Vi hör, men vi lyssnar egentligen inte. Under Jesu jordiska verksamhet sa han till sina lärjungar: "Saliga är de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det." Jag har ofta undrat hur det skulle vara att leva på vår frälsares tid. Kan ni föreställa er att sitta vid hans fötter, att bli omfamnad av honom, att bevittna hur han tjänade andra? Och ändå finns det så många som inte begrep, som inte såg att självaste Guds son levde ibland dem. Vi har också förmånen att leva i en exceptionell tid. De forntida profeterna såg återställelsens verk som ett underverk, ja, ett underbart och förundligt verk. Under ingen tidigare tidsutställning har så många missionärer kallat, så många nationer öppnats för evangeliets budskap och så många tempel byggts över hela världen. För oss som sista dagars heliga sker det underverk också i våra egna liv. Det inbegriper vår egen omvändelse, svaren vi får på våra böner och de ömsinta välsignelser Gud utgjuter över oss dagligen. Att förundra sig över evangeliets under är ett tecken på tro. Det betyder att vi känner igen Herrens hand i våra liv och i allting omkring oss. Vår förundran skapar också andlig styrka. Den ger oss energin att bli förankrad i vår tro och engagera oss i frälsningsarbetet. Men låt oss se upp. Vår förmåga att förundra oss är ömtålig. Med tiden kan sånt som lättvindig efterlevnad bruden, likgiltighet eller till och med trötthet gör oss okänsliga för evangeliets mest anmärkningsvärda tecken och underverk. Mormons bok beskriver en period som i mycket liknar vår egen, som föregick Messias ankomst till Amerika. Plötsligt följdes himlarna med tecken på hans födelse. Folket slogs av en sån häpnad att de ödmjukade sig och nästan alla blev omvända. Men endast 4 korta år senare började folket glömma det tecken och de under hade hört och började bli mindre och mindre förvånade över tecken eller ett under från himlen och började tvivla på allt de hade hört och sett. Mina bröder och systrar, tycker ni fortfarande att evangeliet är underbart? Kan ni fortfarande se, höra, känna och förundras? Eller har er andliga känslighet avtrubbats? Oavsett era personliga förhållanden uppmanar jag er att göra 3 saker. För det första, tröstna aldrig på att upptäcka eller återupptäcka evangeliets sanningar. Författaren Marcel Proust sa: "Den sanna upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer, utan av att ha nya ögon." Minns ni första gången ni läste ett skriftställe och det kändes som Herren talade till er personligen? Kan ni komma ihåg första gången ni upplevde den heliga andens ljuva inflytande? Kanske innan ni ens insåg att det var den heliga anden. Var inte de här stunderna heliga och speciella? Vi bör hungra och törsta varje dag efter andlig kunskap. En sådan personlig vana grundas på studier, begrundan och böner. Ibland kanske vi frestas att tänka: jag behöver inte studera skriften idag, jag har läst dem alla förut. Jag behöver inte gå till kyrkan idag, det händer inget nytt där. Men evangeliet är en källa till kunskap som aldrig sinar. Det finns alltid något nytt att lära och känna varje söndag, under varje möte och i varje skriftställe. I tro håller vi fast vid löftet om att vi söker så skall vi finna. För det andra, förankra i tro evangeliets tydliga och enkla sanningar. Vår förundran bör vara förankrad i vår tros grundläggande principer, i renheten, i våra förbund och förrättningar och i våra enklaste handlingar av gudsstyrkan. En kvinnlig missionär berättade om tre män hon träffat under en distriktskonferens i Afrika. De kom från en isolerad by långt borta i djungeln där kyrkan ännu inte var organiserad, men det fanns 15 trofasta medlemmar och nästan 20 undersökare. I över 2 veckor hade männen vandrat till fots i nära 50 mil på stigar leriga av regnperioden för att kunna närvara på konferensen och överlämna tiondet från medlemmarna i deras grupp. De planerade att stanna en hel vecka för att njuta av förmånen att ta del av sakramentet påföljande söndag. Sedan hoppades de kunna återvända bärandes kartonger på huvudet fyllda med exemplar av Mormons bok som de skulle ge till folket i deras by. Missionären vittnade om hur rörd hon kände sig av den förundran som de här bröderna visade av deras helhjärtade uppoffringar att uppnå det som för henne alltid hade funnits till hands. Hon undrade: om jag steg upp en söndagmorgon i Arizona och fann att min bil inte startade, skulle jag då gå till fots till kyrkan som bara ligger några kvarter från mitt hem? Eller skulle jag stanna hemma för att det var för långt att gå eller för att det regnade? Det är bra frågor som vi kan ställa oss. Slutligen, jag uppmanar att söka och värdesätta den heliga andens sällskap. De flesta under evangeliet kan inte förnimmas av våra naturliga sinnen. Det är dessa saker som ögat inte har sett och örat inte hört. Det som Gud har berättat åt dem som älskar honom. När vi har anden hos oss skärps våra andliga sinnen och vårt minne stimuleras så att vi inte kan glömma de underverk och tecken vi har bevittnat. Det var därför som Jesu nefitiska lärjungar med insikt om att han snart skulle lämna dem bad in om det som de önskade mest, och de önskade att den helige anden skulle ges till dem. Fastän de hade sett frälsaren med sina egna ögon och rört vid hans sår med sina egna händer visste de att deras vittnesbörd skulle försvagas om de inte ständigt förnyades genom Guds andes kraft. Mina bröder och systrar, gör aldrig något som riskerar att ni förlorar denna dyrbara och vidundliga gåva, den heliga andens sällskap. Sök den genom innerlig bön och rättfärdigt levande. Jag vittnar om att verket som vi är engagerade i är ett underbart och förundligt verk. När vi följer Jesus Kristus vittnar Gud för oss genom tecken och undern och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige andens gåvor efter sin vilja. På denna särskilda dag bär jag vittne om att det förundliga underbara i evangeliet är förankrat i den största av alla Guds gåvor, frälsarens försoning. Det är den fullkomliga kärleksgåvan som Fadern och Sonen förenade i sitt ändamål erbjuder var en av oss. Med er förundras jag över kärleken Jesus förunnar mig. O, vilken kärlek stor, himmelsk kärlek stor. Att vi alltid har ögon som ser, öron som hör och hjärtan som förnimmer underverken i detta förundliga evangelium är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching of his healing.
Frälsaren Jesus Kristus tillbringar sin jordiska verksamhet med att undervisa om sin helande och återlösande kraft. Vid ett tillfälle i Lukas kapitel 15 i Nya testamentet kritiserades han för att ha ätit och ha umgåtts med syndare. Frälsaren använde sig av den här kritiken för att lära oss alla hur vi ska reagera inför dem som har gått vilse. Han bemötte kritikerna genom att ställa två viktiga frågor till dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte det 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort en av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Frälsaren undervisar sedan om liknelsen om den återfunne sonen. Liknelsen handlar inte om 100 får eller 10 silvermynt. Det handlar om en dyrbar son som gått vilse. Vad är det frälsaren vill lära oss i den här liknelsen om hur vi ska reagera när någon i en familj irrat bort sig på vägen? Den återfunne sonen talar om för sin far att han vill ha sitt arv med en gång. Han vill lämna hemmet och familjens trygghet och söka efter det som är världsligt. Märk att i frälsarens liknelse reagerar fadern kärleksfullt och ger sonen hans arv. Säkert gjorde fadern allt han kunde för att övertala sonen att stanna kvar. Men den ene vuxne sonen gör sitt val och den kloke fadern låter honom ge sig av. Sedan visar fadern uppriktig kärlek. Han vakar, han väntar. Min familj har gått igenom något liknande. Mina två trofasta bröder, en underbar syster och jag uppfostrades av exemplariska föräldrar. Vi blev undervisade om evangeliet i vårt hem och vi klarade det bra tills vi blev vuxna och alla vi fyra beseglades i templet i våra äkta hälfter. Men 1994 blev vår syster Susan missnöjd med kyrkan och en del av dess lärdomar. Hon övertygades av dem som gjorde narr och kritiserade de tidiga ledarna i kyrkan. Hon lät sin tro på levande apostlar och profeter svalna. Efter en tid tog hennes tvivel över hennes tro och hon valde att lämna kyrkan. Susan har gett mig lov att återge hennes berättelse i en förhoppning att den kan hjälpa andra. Mina bröder och jag och vår mor som nu var änka blev förtvivlade. Vi kunde inte föreställa oss vad som kunde få henne att överge sin tro. Mina bröder och jag hade känt som biskopar och forumpresidenter och vi hade upplevt glädjen av framgångar i församlingar och korummedlemmar som lämnade de 99 för att söka efter det förlorade. Men i våra ständiga försök att rädda vår syster verkade det som hon bara kom längre och längre bort. När vi sökte himmelsk vägledning om hur vi skulle handla rätt blev det tydligt att vi måste följa exemplet med fadern i liknelsen om den återfunne sonen. Susan hade gjort sitt val och vi måste billigt tala låta henne gå. Men inte utan att få veta att vi och känna att vi älskade henne. Och så med förnyad kärlek och vänlighet vakade vi och väntade. Min mor slutade aldrig att älska och bry sig om Susan. Varje gång min mor kom till templet skrev hon upp Susans namn på bönelistan. Och hon förlorade aldrig hoppet. Min äldre bror och hans hustru som bodde närmast Susan i Kalifornien bjöd in henne till allt som tilldrog sig i familjen. De bjöd hem dem på middag i sitt hem varje gång Susan fyllde år. De såg till att alltid hålla kontakten med henne och att hon visste hur mycket de verkligen älskade henne. Min yngre bror och hans hustru höll kontakten med Susans barn i Utah och intresserade sig för dem och älskade dem. De såg till att deras barn alltid bjöds in till familjsammankomster. Och när det blev dags för Susans barnbarn att döpas var min bror där för att utföra dopet. Susan hade också kärleksfulla hemlärare och besökslärare som aldrig gav upp. När våra barn åkte på mission och gifte sig inbjöd vi Susan att vara med och fira tillsammans med oss. Vi försökte verkligen göra sådant i familjen så att Susan och hennes barn kunde vara med och förstå att högst av allt älskade vi dem och ville att de skulle känna sig som en del av vår familj. När Susan klarade av en högre examen vid ett universitet i Kalifornien var vi alla där för att stötta henne. Även om vi inte kunde förstå alla hennes val, kunde vi omfamna henne. Vi älskade, vi vakade och vi väntade. År 2006, då det gått 12 år sedan Susan lämnade kyrkan, flyttade vår dejter Katie med sin make till Kalifornien där Katie skulle studera juridik. De bodde i samma stad som Susan. Detta unga par sökte upp sin faste Susan för att be om hjälp och stöd, och de älskade henne. Susan hjälpte dem att ta hand om deras tvååriga barnbarn Lucy, och Susan märkte att hon hjälpte Lucy med hennes kvällsböner. Katie ringde till mig en dag och frågade om jag trodde att Susan någon gång skulle komma tillbaka till kyrkan. Jag försäkrade henne om att jag kände att det skulle hon, och att vi behövde fortsätta vara tålmodiga. Så gick det 3 år med fortsatt kärlek. Vi vakade och vi väntade. Det här veckoslutet, när det gått 6 år till, satt min hustru Marcia och jag på en av de främsta raderna här i konferenscentret. Jag blev inröstad som ny generalauktoritet den dagen. Marcia, som alltid anden med sig, hade skrivit en lapp till mig som jag läste. Jag tror det är dags för Susan att komma tillbaka, stod det på lappen. Min dotter Katie föreslog att jag skulle gå och ringa till Susan och inbjuda henne att titta på generalkonferensen den dagen. Manade av dessa 2 underbara kvinnor gick jag ut i foajén och ringde till min syster. Jag kom till hennes röstbrevlåda och inbjöd henne att bara se på den sessionen under generalkonferensen. Hon fick meddelandet. Till vår glädje kände hon sig manade att se på alla sessioner under konferensen. Hon lyssnade till profeter och apostlar som hon har älskat i sin ungdom. Hon fann nya namn som hon inte hört tidigare, som president Uchtdorf och ästerna Bednar, Cook, Kristofferson och Anderson. Under den här och andra unika himmelsända upplevelser kom min syster, precis som den återfunne sonen, till besinning. Apostlar och profeters ord och kärleken från hennes familj fick henne att vända och börja arbeta sig hem igen. Efter 15 år var vår dotter och syster, som gått vilse, återfunnen. Vakandet och väntan var över. Susan beskriver det som hände, precis som Lee beskrev det i Mormons bok. Hon släppte ledstången av järn och befann sig i en mörk dimma. Hon säger att hon inte visste att hon hade gått vilse förrän hennes tro väcktes till liv igen av Kristi ljus, som gjorde att hon såg den stora skillnaden mellan vad hon upplevde i världen och vad Herren och hennes familj välsignades med. Ett underverk har inträffat under de 6 senaste åren. Susan har fått ett nytt vittnesbörd om Mormons bok. Hon har fått sin tempelrekommendation. Hon har tjänat som tempeltjänare i templet, och hon är just nu lärare i klassen evangeliets lära i sin församling. Himlens fönster har öppnats för hennes barn och barnbarn. Och även om det har funnits svåra följder, känns det som hon aldrig lämnat oss. Många av er, precis som familjen Nilsson, har medlemmar i familjen som tillfället gått vilse. Frälsarens undervisning till alla som har 100 får är att lämna de 99 och söka efter och rädda de förlorade. Han lär oss att de som har 10 silvermynt och tappar 1 ska söka tills ni hittar det. När den som har gått vilse är er son eller er dotter, er bror eller er syster, och han eller hon har valt att lämna kyrkan, lärde vi oss i vår familj att när vi gjorde allt vi kunnat, älskar vi den personen av hela vårt hjärta, och vi vakar, vi ber och vi väntar på att Herrens hand ska uppenbaras. Kanske är detta den viktigaste läxan som Herren lärt mig genom den här processen som inträffade under vår familjs skriftstudier efter att min syster lämnat kyrkan. När vår son David läste, när vi tillsammans studerade Lukas, han läste liknelsen om den återfunne sonen, hörde jag den annorlunda jag någonsin hört tidigare. Av någon anledning hade jag alltid relaterat till sonen som stannade hemma. När David läste den här morgonen insåg jag att det på något sätt var jag som var den återfunne sonen. Vi saknar alla faderns härlighet. Vi behöver alla läkas genom frälsarens försonen. Vi går alla vilse och behöver bli återfunna. Den uppenbarelsen genom den dagen hjälpte mig att veta att min syster och jag behöver båda. Behöver frälsarens kärlek och hans försoning. Susan och jag är faktiskt på samma väg tillbaka hem. Frälsarens ord i liknelsen som han beskriver fadern när han hälsade på den återfunne sonen är kraftfull. Och jag tror att det kan beskriva det som ni och jag får uppleva med fader när vi återvänder till vårt himmelska hem. De lär som en far som älskar, väntar och vakar. Detta är frälsarens ord. Medan han var ännu långt borta fick hans far se honom och förbarmar sig över honom. Fadern skyndade sig mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Moné och jag får uppenbart för oss hur vi bäst kan närma oss dem i våra liv som har gått vilse och när så behövs ha samma tålamod och kärlek som vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus har när vi älskar, vakar och väntar på den återfunne sonen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Elder Nielsen, for the remarkable...
Tack, Elder Nielsen, för den väldigt personliga berättelse som du delade med oss. Utan säkerhetsrep, sele eller någon som helst klättringsutrustning försökte två bröder, Jimmy, 14 år, och jag, 19 år, det är inte deras riktiga namn, ta sig upp för en vertikal bergvägg i Snow Canyon State Park i mina hemtrakter i södra Utah. Nära toppen av deras mödosamma klättring upptäckte de att en utskjutande klippavsats hindrade dem från att komma upp den sista metern. De kunde inte ta sig över den, men de kunde inte heller ta sig ner nu. De hade fastnat. Efter noggrann manövrering fick John, den äldre brodern, tillräckligt fotfäste för att hjälpa sin bror upp till säkerheten på klippavsatsen. Men han kunde inte ta sig upp själv. Ju mer han försökte hitta fäste för fingrarna eller fötterna, desto mer kramp fick han i musklerna. Han började få panik och började frukta för sitt liv. När John kände att han inte kunde hålla sig kvar så länge till bestämde han att det enda alternativet han hade var att försöka hoppa rakt uppåt och ta tag i klippavsatsen. Om det lyckades kanske han med sina väldigt starka armar skulle kunna dra sig upp till säkerhet. Han berättar: innan jag hoppade bad jag Jimmy att leta efter en stadig gren som han kunde sträcka ner mot mig, fastän jag visste att det inte fanns något sådant på den steniga toppen. Det var bara ett desperat trick. Om jag misslyckades med hoppet kunde jag åtminstone se till att min lillebror inte såg mig falla ner och dö. Jag väntade tills han borde vara ur sikte och bad min sista bön. Att jag ville att min familj skulle veta att jag älskar dem och att Jimmy skulle ta sig hem i säkerhet på egen hand. Sen hoppar jag. Det fanns tillräckligt med adrenalin i hoppet att jag gott och väl nådde över klippavsatsen med armarna. Men när jag slog ner händerna mot ytan kände jag inget annat än lös sand på den flata stenen. Jag minns fortfarande hur det kändes att hänga där, säger han, utan något att hålla i. Ingen kant eller annan utskjutande del att ta tag i. Jag kände hur fingrarna sakta gled över den sandiga ytan. Jag visste att mitt liv var slut.
But then suddenly...
Men plötsligt, som ett blixtnedslag i ett åskoväder på sommaren, sköt två händer fram från någonstans ovanför klippavsatsen och tog tag i mina handleder med en styrka och beslutsamhet som överträffade deras storlek. Min trogna lillebror hade inte gått och letat efter någon påhittad trädgren. Han hade gissat exakt vad jag planerade att göra och inte rört sig en centimeter. Han hade bara väntat tyst, blickstilla, fullkomligt medveten om att jag skulle vara dum nog att försöka hoppa. När jag gjorde det tog han tag i mig, höll fast mig och vägrade att låta mig falla. Min brors starka armar räddade mitt liv den dagen när jag hängde hjälplös ovanför det som säkerligen skulle ha blivit min död. Mina älskade bröder och systrar, idag är det påsksöndagen. Fastän vi alltid bör tänka på det, vi lovar varje vecka i sakramentsbönen att vi ska göra det, så är det här den heligaste dagen på året för att särskilt minnas vår broders händer och beslutna armar som sträckte sig ner i själva dödens avgrund för att rädda oss från vårt fall och våra felsteg, från vår sorg och våra synder. Mot bakgrund av den här berättelsen, förmedlad av Jans och Jimmys familj, uttrycker jag min tacksamhet för Herren Jesu Kristi försoning och uppståndelse och betonar händelserna i Guds gudomliga plan som ledde till och gav mening åt kärleken Jesus förunnar oss. I vårt allt mer sekulariserade samhälle är det lika ovanligt som omodernt att prata om Adam och Eva eller om Edens lustgård eller om deras lyckosamma fall till jordelivet. Men den enkla sanningen är att vi inte helt kan förstå Kristi försoning och uppståndelse. Och vi kan inte helt uppskatta det unika syftet med hans födelse eller hans död. Med andra ord finns det inget sätt att helt och hållet fira julen eller påsken utan att förstå att Adam och Eva verkligen fanns, att de föll från ett verkligt Eden med alla de följder som fallet förde med sig. Jag känner inte till detaljerna om vad som hände på den här planeten innan dess. Men jag vet att de två skapades under Guds hand. Att de under en tid levde ensamma i en paradisisk miljö där det varken fanns död eller framtida barn. Och att de genom olika val överträdde ett Guds bud, vilket krävde att de lämnade lustgården, men som tillät dem att få barn innan de ställdes inför den fysiska döden. För att göra deras omständigheter ännu mer sorgsamma och komplicerade fick deras överträdelse också andliga följder, och de uteslöts från Guds närhet för alltid. Eftersom vi sedan föddes in i den här fallna världen och eftersom vi också skulle överträda Guds bud fick vi samma straff som Adam och Eva. Vilken hopplös belägenhet. Hela den mänskliga rasen i fritt fall. Varje man, kvinna och barn på jorden faller mot permanent fysisk död och andligt sett mot evig vånda. Är det så livet ska vara? Är det här den mänskliga upplevelsens stora final? Hänger vi alla längs en kall bergväg någonstans i ett likgiltigt universum där vi var och en trevar efter fotfäste, efter något att ta tag i, utan något annat än känslan av sand som glider under fingrarna, inget som räddar oss, inget att hålla fast vid och ännu mindre något som håller fast i oss? Är vårt enda syfte i livet en tom existentiell övning? Att bara hoppa så högt vi kan, hänga kvar i våra utmätta 70 år och sen misslyckas och falla och fortsätta att falla för alltid? Svaret på de frågorna är ett otvetydigt och evigt nej. Med forntida och nutida profeter vittnar jag om att allt har gjorts enligt hans visdom som vet allt. Således, så snart de första föräldrarna lämnade Edens lustgård, sände allas vår Gud och Fader, som hade förutsett Adams och Evas beslut, himlens änglar att förkunna för dem och genom tidsåldrarna för oss att hela detta händelseförlopp var utformat för vår eviga lycka. Det var en del av hans gudomliga plan, varigenom en frälsare, själv Guds son, ännu en Adam, som aposteln Paulus skulle kalla honom, skulle komma i tidens mitt och sona den första Adams överträdelse. Den försoningen skulle uppnå fullständig seger över den fysiska döden och villkorslöst låta alla uppstå som hade fötts eller som någonsin kommer att födas in i den här världen. Barmhärtigt nog skulle den också ge förlåtelse för alla människors synder, från Adam till världens ände, på villkor av omvändelse och lydnad mot gudomliga bud. Som ett av hans ordinerade vittnen förkunnar jag den här påskmorgonen att Jesus från Nasaret var och är världens frälsare, den sista Adam, vår tros upphovsman och fullkomnare, det eviga livets alfa och omega. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Och profeten och patriarken Lehi sa: Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och Messias kommer i tidens fullbordan för att han ska kunna återlösa människobarnen från fallet. Grundligast av alla undervisade profeten Jakob i Mormons bok som en del av en 2 dagar lång predikan om Jesu Kristi försoning, att uppståndelsen måste komma som följd av fallet. Så idag firar vi segern över varje fall vi någonsin har upplevt, varje sorg vi någonsin har känt, allt missmod vi någonsin har upplevt, varje rädsla vi har mött, för att inte tala om vår uppståndelse från döden och förlåtelsen för våra synder. Den segern är tillgänglig för oss tack vare de händelser som ägde rum under ett veckoslut, precis som det här, för över 2 årtusenden sedan i Jerusalem. Det började med Getsemanes andliga vånda, gick vidare till korsfästelsen på Golgata och avslutades en vacker söndagsmorgon i en donerad grav, där en syndfri, ren och helig människa Guds son själv, gjorde vad ingen annan avliden person någonsin hade gjort eller någonsin kunde göra. Av egen kraft uppstod han från döden. Och hans kropp skulle aldrig skiljas från hans ande igen. Av egen viljekraft la han ifrån sig linnebindlarna han hade lindats in i. Och han la duken som hade täckt huvudet på en särskild plats, som det står i skriften. Den första påskens händelseförlopp av försoning och uppståndelse är den viktigaste stunden, den mest generösa gåvan, den mest outhärdliga smärtan och den mest magnifika manifestationen av ren kärlek som någonsin skett i världshistorien. Jesus Kristus, Guds enfödde son, led, dog och uppstod från döden för att han, som ett blixtnedslag i ett sommaråskväder, skulle kunna ta tag i oss, hålla fast oss med sin makt och genom vår lydnad mot hans bud lyfta upp oss till evigt liv. Den här påsken tackar jag honom och fadern som gav honom till oss för att Jesus fortfarande står triumferande över döden, även om han står på såriga fötter. Den här påsken tackar jag honom och fadern som gav honom till oss för att Jesus fortfarande erbjuder oändlig nåd, även om han gör det med genomborrade handflator och ärrade fotleder, handleder. Den här påsken tackar jag honom och fadern som gav honom till oss för att vi kan sjunga inför en svettfläckad örtagård, ett genomspikat kors och en strålande tom grav. Så stor, så härlig och fullständig är vår återlösares plan, där rättvisa, kärlek och nåden möts i gudomlig harmoni, i den uppståndne Herren Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi är tacksamma för tabernakelkören, för den vackra musik de framfört den här förmiddagen. Vår avslutande talare under det här mötet blir president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Frälsaren uppstånden är. Tacksägelse får vi sedan av äldste Kevin S. Hamilton i de 70s kvorum.
President Monson, thank you for announcing those three new temples in such...
President Monson, tack för att du tillkännagav de här nya templen. Vi älskar och stöder dig av allt hjärta. Kära bröder och systrar, glad påsk till er alla. På påsksöndagen firar vi den mest efterlängtade, den underbaraste händelsen i världens historia. Det är den dagen som förändrade allt. Mitt liv förändrades den dagen. Ditt liv förändrades. Alla Guds barns öde förändrades. Den välsignade dagen när mänsklighetens frälsare, som hade tagit på sig de kedjor av synd och död som höll oss fångna, bröt sönder dessa kedjor och befriade oss. Tack vare vår älskade återlösares offer har döden ingen udd och graven ingen seger. Satan har ingen varaktig makt, och vi har genom Jesu Kristi uppståndelse fötts på nytt till ett levande hopp. Aposteln Paulus hade verkligen rätt när han sa att vi kan trösta varandra med dessa ord. Vi talar ofta om frälsarens försoning, och det är med rätta. För att citera Jakob, varför inte tala om Kristi försoning och uppnå fullkomlig kunskap om honom? Men när vi talar om Kristus, gläds i Kristus, predikar om Kristus och profeterar om Kristus vid varje tillfälle som ges, får vi aldrig förlora vår känsla av vördnad och vår djupa tacksamhet inför Guds sons eviga offer. Frälsarens försoning får inte trivialiseras i vår undervisning, våra samtal eller i våra hjärtan. Den är helig. För det var genom detta stora och sista offer som Jesus Kristus skulle bringa frälsning till alla dem som tror på hans namn. Jag förundras över att Guds son i sin nåd räddade oss så ofullkomliga, orena, benägna att göra fel och otacksamma som vi ofta är. Jag har försökt förstå frälsarens försoning med mitt begränsade sinne. Och den enda förklaring jag finner är: Gud älskar oss djupt, fullkomligt och evinnerligt. Jag kan inte ens börja förstå bredden och längden, höjden och djupet av Kristi kärlek. Ett mäktigt uttryck för den kärleken är det som skrifterna ofta kallar Guds nåd. Den gudomliga hjälp och styrkans gåva genom vilken vi kan växa från de bristfälliga och begränsade varelser som vi är nu till upphöjda varelser av sanning och ljus, tills vi är förhärliga i sanningen och vet allting. Denna Guds nåd är något alldeles förunderligt. Ändå missförstås den ofta. Trots det behöver vi förstå Guds nåd om vi vill ärva allt som har berätts för oss i hans eviga rike. Därför vill jag tala om nåden. Framförallt om hur nåden för det första låser upp himlens portar och för det andra hur den öppnar himlens fönster. För det första, nåden låser upp himlens portar. Eftersom vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud och inget orent kan komma in i Guds rike, är var och en av oss ovärdig att återvända till Guds närhet. Även om vi skulle tjäna Gud av hela vår själ, skulle det inte räcka, för vi skulle fortfarande vara onyttiga tjänare. Vi kan inte förtjäna att komma till himlen. Rättvisans krav står som en mur som vi omöjligt kan ta oss över själva. Men allt är inte förlorat. Guds nåd är vårt stora och eviga hopp. Genom Jesu Kristi offer tillfredsställer barmhärtighetens plan rättvisans krav och frambringar medel varigenom människorna kan ha tro till omvändelse. Våra synder, om de är blodröda, kan bli vita som snö. Eftersom vår älskade frälsare gav sig själv till lösen i alla ställen, ges vi tillträde till hans eviga rike. Porten är upplåst. Men Guds nåd gör mer än bara återställa oss till vårt oskyldiga tidigare tillstånd. Om frälsning bara innebär att vi suddar bort våra misstag och synder, så skulle frälsningen, hur underbar den än är, inte uppfylla Faderns föresats för vår del. Han siktar mycket högre. Han vill att hans söner och döttrar ska bli som han. Med Guds gåva, Guds nåds gåva, leder lärjungaskapets stig inte bakåt utan uppåt. Den leder högre än vi någonsin kan förstå. Den leder till upphöjelse i vår himmelske faders himmelska rike, där vi, omgivna av våra kära, får ta emot av hans fullhet och av hans härlighet. Allt är vårt och vi hör Kristus till. Ja, allt vad vår fader har ska ges till oss för att vi ska ärva denna härlighet. Räcker det inte med att porten är upplåst? Vi måste gå in genom porten med en hjärta, med hjärtats önskan att genomgå en förändring så dramatisk att den i skriften beskrivs som att födas på nytt. Ja, födas av Gud, förändras från vårt världsliga och fallna tillstånd till ett tillstånd av rättfärdighet genom att vi återlöses av Gud och blir hans söner och döttrar. För det andra, nåden öppnar himlens fönster. En annan del av Guds nåd är att han öppnar himlens fönster, genom vilka han utgjuter välsignelser av kraft och styrka, vilket gör det möjligt för oss att åstadkomma sånt som annars vore långt utom räckhåll för oss. Det är genom Guds underbara nåd som hans barn kan övervinna bedragarens underströmmar och kvicksand, höja sig över synden och bli fullkomliga i Kristus. Fastän vi alla har svagheter kan vi övervinna dem. Ja, det är genom Guds nåd som vi ödmjukar oss och har tro, som det svaga blir starkt för oss. Genom hela livet skänker Guds nåd oss timliga välsignelser och andliga gåvor som stärker vår förmåga och berikar livet. Hans nåd förädlar oss. Hans nåd hjälper oss att nå vår potential. I Bibeln läser vi om Kristi besök hemma hos farisén Simon. Utåt sett verkade Simon vara en god och rättrådig man. Han kryssade regelbundet för sin att göra-lista med religiösa åtaganden. Han följde lagen, betalade sig tionde, iakttog sabbaten, bad dagligen och besökte synagogan. Men medan Jesus var hos Simon kom en kvinna fram och tvättade frälsarens fötter med sina tårar och smorde dem med balsam. Simon var missnöjd med hennes sätt att visa tillbedjan, för han visste att kvinnan var en synderska. Simon tänkte att om Jesus inte visste det så kunde han inte vara en profet, för då hade han inte låtit kvinnan röra vid honom. Jesus visste att Simon tänkte, vände sig till honom och ställde en fråga. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade att det var den som fick mest efterskänkt. Då gav Jesus en viktig lärdom. Ser du den här kvinnan? Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Vilken av dessa två människor liknar vi mest? Är vi som Simon? Är vi självsäkra, nöjda med våra goda handlingar och förlitar oss på vår egen rättfärdighet? Är vi kanske lite otåliga gentemot dem som inte lever upp till våra normer? Går vi på autopilot? Gör saker av gammal vana, går på våra möten, gäspar oss genom söndagsskolan och kollar våra mobiler under sakramentsmötet? Eller är vi som denna kvinna som trodde att hon var fullständigt och hopplöst förlorad på grund av sin synd? Visar vi stor kärlek? Förstår vi hur skuldsatta vi är gentemot vår himmelska fader och vädjar vi av hela vår själ om Guds nåd? När vi knäböjer i bön är det för att spela upp ett album med våra största och rättfärdighetshits? Eller är det för att bekänna våra fel, vädja om Guds nåd och fälla tårar av tacksamhet för den fantastiska återlösningsplanen? Frälsningen kan inte köpas för lydnadens lön. Den köps genom Guds sons blod. Att tro att vi kan byta våra goda gärningar mot frälsning är som att köpa en flygbiljett och sen tro att man äger flygbolaget. Eller som att betala hyran för sitt hem och tro att man äger hela planeten. Om nåden är en gåva från Gud, varför är det så viktigt att vi håller hans bud? Varför ska vi bry oss om Guds bud eller omvända oss för den delen? Varför inte bara erkänna att vi är syndiga och låta Gud frälsa oss? Eller för att använda Paulus ord, ska vi fortsätta synda för att nåden ska bli större? Paulus svar är enkelt. Nej, visst inte. Bröder och systrar, vi följer Guds bud för att vi älskar honom. När vi försöker förstå Guds nådegåva av hela vårt hjärta och sinne, ger det oss än mer anledning att älska och lyda vår himmelska fader i mildhet och tacksamhet. När vi vandrar lärjungeskapets stig förädlar det oss, förbättrar oss och hjälper oss att bli mer lika honom. Och det leder oss tillbaka till hans närhet. Herren, vår Guds ande, åstadkommer en sådan mäktig förändring inom oss att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont, utan att ständigt göra gott. Därför kommer vår lydnad mot Guds bud som en naturlig följd av vår ändlösa kärlek och tacksamhet för Guds godhet. Denna äkta kärlek och tacksamhet förenar på ett mirakulöst sätt våra gärningar med Guds nåd. Vi pryder ständigt våra tankar med dygd och vår självtillit växer sig stark i Guds närhet. Kära bröder och systrar, att troget leva efter evangeliet är ingen börda. Det är en glädjefylld övning, en förberedelse för att ärva evigheternas storslagna härlighet. Vi strävar efter att lyda vår himmelske fader eftersom våra andar då är mer lyhörda för andliga ting. Vi förstår saker då som vi aldrig ens visste fanns. Upplysning och insikt kommer till oss när vi utför faderns vilja. Nåden är en gåva från Gud och när vi har en önskan att lyda alla hans bud är det som om vi räcker fram vår jordiska hand för att ta emot denna heliga gåva från vår himmelske fader. Profeten Nefi hjälpte oss på ett betydande sätt att förstå Guds nåd när han förklarade: vi arbetar flitigt för att förmå våra barn och likaså våra bröder att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta sedan vi har gjort allt vi kan göra. Men jag undrar om vi ibland misstolkar orden sedan vi har gjort allt vi kan göra. Vi måste förstå att sedan inte är det samma sak som eftersom. Vi blir inte frälsta eftersom vi har gjort allt vi kan göra. Har någon av oss gjort allt vi kan göra? Vänta Gud tills vi har förbrukat alla våra krafter innan han ingriper i våra liv med sin frälsande nåd. Många känner sig nedslagna av sina ständiga tillkortakommanden. De vet av egen erfarenhet att anden är villig men köttet är svagt. De höjer sina röster med Nefi och utropar: min själ bedrövas för min ondskas skull. Jag är säker på att Nefi visste att frälsarens nåd tillåter oss och gör det möjligt för oss att övervinna synden. Det var därför Nefi arbetade så flitigt för att förmå sina barn och bröder att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Trots allt, det är vad vi kan göra. Och det är vår uppgift i jordelivet. När jag tänker på vad frälsaren gjorde för oss under tiden som ledde fram till den första påsksöndagen, vill jag höja min röst och prisa Gud den högste och hans son Jesus Kristus. Himlens portar har låsts upp. Himlens fönster är öppna. Idag och alltid är Guds nåd tillgänglig för alla vars hjärta är förkrossat och vars ande är botfärdig. Jesus Kristus har banat vägen för oss så att vi kan nå höjder som våra jordiska sinnen inte kan föreställa sig. Jag ber att vi med nya ögon och ett nytt hjärta ska se den eviga betydelsen av frälsarens försoningsoffer. Jag ber att vi ska visa vår kärlek till Gud och vår tacksamhet för hans oändliga nåd genom att hålla hans bud och med glädje leva det nya livet. I vår mästares och återlösares Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our beloved heavenly Father, it is with
vår älskade himmelske fader med känsla av under och tacksamhet som vi kommer till slutet av det här mötet på den här generalkonferensen denna påsksöndag. Vi tackar dig för din son, vår frälsare och återlösare. Och vi är tacksamma för att han ger oss hopp och att vi genom honom kan renas och förnyas. Vi är tacksamma, Fader, för profeter och för de generalämbetsmän i kyrkan som talar till oss idag. Vi ber dig att välsigna oss med större tro. Hjälp oss att förstå din vilja och att vara trofasta och trogna och att gå fram och göra de saker vi känt och hört. Vi är så tacksamma för allt vi har, för det medlemskap vi njuter av i din kyrka, och vi säger detta i Jesu Kristi, vår frälsares namn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Detta var en utsändning från den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts från kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.